There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av podcasten Häxor
och... Häxor och...
Ja,
för en gångs skull när jag försökte tajma det bra så fuckade vi upp det ändå.
Japp, men det är vår stil.
Ja.
Idag ska vi prata om kändisar och fans. Med lite olika saker som vi har tänkt på kopplat till det.
Ja, precis. Precis. Någonting som är en ganska naturlig ingång kanske nu när vi spelar in är ju att Avicii gick bort förra veckan.
Ja.
En musiker och kändis som jag inte har någon relation alls till. Och typ, alltså jag visste ju att han var känd såklart. Och jag tycker ju att det är jättetragiskt att han har gått bort, en så ung människa och så vidare liksom. Men jag var så här, aha, var han med i Swedish House Mafia? För jag vet inte vilka de är heller. Så att,
han var inte med där.
Nej, jag fick höra det sen att han inte var det.
Ja, okej. Jag trodde du trodde att han var det fortfarande. Nej.
Det är inte omöjligt att jag hade trott det.
Ja, nej, de andra är ju lite äldre. Han är väl 89 som oss.
Ja,
eller som oss, som mig.
Som dig. Jag är 87 faktiskt.
Ja. Ja, precis. Men har du sett dokumentären om Avicii?
Nej, jag har inte det, men jag är lite nyfiken på den nu, för alla pratar om den. Men jag kan också känna mig, det kan kännas lite så här snaskigt och gamigt liksom, att jag som inte har någon särskild relation till Avicii ska titta på den här och på något sätt börja bry mig. Alltså, jag vill inte låta så hård och säga att jag inte bryr mig, det är inte det. Det är mer liksom att jag bara inte har en relation till honom.
Nej, men jag förstår vad du menar.
Ja, precis. Det känns konstigt att så här, bygga en liksom postumt och så här, för att kunna delta i den sorgen på något sätt. Jag gör ju det ändå. Jag tycker att det är tragiskt att han har gått bort liksom, sorgligt och så. Jag behöver liksom inte gotta mig i hur sorgligt det är, om du förstår vad jag menar.
Nej, alltså dokumentären, det är lite spooky, men utifrån vad jag kunde utläsa så laddade de upp dokumentären på SVT Play den 1 april tror jag. Och han gick ju bort den 20 april.
Ja, precis.
Och det tycker jag känns lite spooky, att så här, det var en helt,
så nära inpå.
Ja, alltså en helt färsk dokumentär om en artist man trodde skulle leva i många år till. Det var inte så att han var döende och att det var därför de släppte den nu liksom.
Precis. Precis, jag fattar.
Det känns lite spooky. Men jag såg dokumentären och innan jag såg den så kände jag mig väldigt berörd av hans död utan att ha haft en relation till honom. Jag lyssnar verkligen inte på sån musik. Man skulle nog kunna säga att jag till och med ogillar sån musik som han gjorde. Men jag kände mig ändå väldigt berörd för att han är en sån stor artist. Alltså han har varit en sån stor musikexport. Han har samarbetat med världens största artister och jag vet att han är, ja, men en musiker liksom.
Ja, men verkligen.
Och jag såg dokumentären häromdagen och tyckte att den var väldigt, alltså den är väldigt deppig liksom. Vilket också fick mig att känna dels att killar är sämst, för att i dokumentären så är det väldigt mycket så här bromance-jargong, alltså både kärlek men också lite så här tough love, lite så här hårdhänt och oförsiktigt och inte särskilt omtänksamt dem emellan.
Jag fattar.
Och sen också hur han fortsätter turnera fast han är fysiskt sjuk, alltså han fick olika magsjukdomar och fick opereras och sen tog han smärtstillande och åkte på turné liksom dandar på ändå, och sen han liksom manager och ett crew som typ hetsar på utan att liksom utmåla någon som, för att jag vet ju också att en dokumentär, även om det är meningen att det ska skildra verkligheten, så är det ju inte säkert att man såg exakt allt, eller så, det är ju fortfarande genom en kameralins. Så att jag vill inte så kasta skit på hur de betedde sig i dokumentären, men utifrån det man får se så ser det ut som att han hade ett gäng runt sig som drev honom ganska hårt.
Ja, men det är ju det man har hört. Både det sjuka var att jag såg folk snacka om den här dokumentären, alltså långt innan han gick bort, när den var ny liksom.
Mm.
Och då sa ju folk den här grejen, att så här, han verkar ha haft värsta rövhålen kring sig liksom.
Mm.
Och sen nu då, efter att han gick bort, så är det ju många som tar fasta på just den grejen och fortsätter prata om det liksom, att ja, han har haft så himla dumt med folk kring sig liksom. Folk som inte verkar kunna tagit hand om honom eller sett signalerna eller brytt sig om dem och så vidare och så vidare. Men sen vet inte jag, för att det är, man snackar ju väldigt mycket nu om att det var psykisk ohälsa som var orsaken till att han gick bort. Men vet man det?
Jag har inte sett något statement om dödsorsaken.
Nej, nej.
Så att, jag tror inte det är bekräftat, men det är väl inte orimligt. Eller jag kan ju förstå att folk tror eller spekulerar i om det, huruvida det kunde vara självmord eller något sånt. Eftersom han... hade gått ut med att han skulle sluta turnera och han slutade och han mådde ju inte bra psykiskt heller.
Nej. Nej men precis, och jag tycker liksom att det, man så, nu när han gick bort och efteråt så såg man ju jättemycket liksom hyllningar och kondolenser liksom till familjen och bara till folk, allmänt till fans, till människorna som visste vem det var på något sätt.
Mm.
Och det där är ju någonting som har hänt väldigt mycket då, såklart i och med internet och sociala medier, men framförallt när en kändis går bort så är det ju väldigt många som liksom, som bryr sig, om man ska säga.
Ja, men precis.
Och jag har väl egentligen ingen... jag vet att det finns folk som tycker att det där är dölöjligt liksom, men jag tillhör inte dem. Utan kan känna liksom att ja, men låt folk få tycka det. Alltså jag fattar inte varför det skulle störa någon annan att någon är ledsen över att en kändis går bort. Alltså varför är det mindre av en sorg för att personen var känd, eller för att man inte personligen kände den personen som har gått bort. Jag kan inte riktigt förstå det. Alltså det är väl klart att jag fattar att man blir mer ledsen om någon som står där nära går bort, men betyder det att man då inte kan fysiskt förmögen att bli ledsen om någon man inte känner går bort? Alltså jag blir ledsen för barnen på Gazaremsan som dör, inte för att låta helt superpräktig guritushus liksom, men jag bara menar att det är väl klart man kan bli det, man är väl för fan en empatisk människa liksom.
Mm. Ja, ja, men tror du inte att det handlar om att det också finns typ som något slags allmänt förakt mot fanskap liksom?
Mm. Jo, men absolut, det kan säkert ligga någonting i det, att man är så här, fan vad töntigt att någon är ett fan.
Ja, men är det inte lite så?
Absolut, absolut är det så. Man ska ju vara, man ska ju inte ta några hjältar på något sätt liksom. Och någonstans, motsägelsefullt som jag är, så kan jag väl typ så här fatta det lite grann. Alltså jag tycker att man ska kunna inspireras av andra människor och se upp till dem och liksom tycka att de, det de gör är ballt. Men alltså att ha idoler, jag vet inte.
Men
tycker du om det?
Alltså jag tänker lite att det kanske är för att man ska kunna typ så här, man ska kunna uppskatta, jag vet inte, Michael Jackson. Man ska kunna uppskatta hans musik, tycker han var en begåvad artist och så. Men man ska inte bli hysterisk liksom. Man ska inte tappa det. Man ska inte bli så här känsloladdad och börja gråta på hans konserter. Man ska inte bli för mycket liksom. Man ska vara så här lite lagom sval.
Lite lagom sval.
Och typ
ja, man ska inte bli.
Är det inte något sånt grej?
man ska inte bli en tjej liksom.
Nej, man ska inte tjejskrika liksom.
Man ska inte bli ett Beatles, en Beatles tjej. Jo, men det är absolut, det kan säkert finnas någonting i det. Och samtidigt så finns det ju någonting lite sjukt i kändiskult också, är det inte så? Tycker inte det? Att det finns någonting lite osunt i en sån fascination och fixering.
Jo, jag tycker att det kan göra det, absolut. Och jag kan också tycka att det är sjukt hur folk, eller hur jag ser att ibland så kan fanskap vara en sån här besatthet där man drevar helt så här ohämmat mot alla som typ inte gillar din artists senaste album. Alltså så att folk blir helt galna på ett så här lite konstigt sätt. Inte bara så här, inte bara i så här positiv bemärkelse att de skriker på konserterna och är väldigt glada, för det är ju ändå inom så här, typ det är okej att skrika på en konsert liksom.
Ja, ja, precis. Det är ju inom det normala.
Precis, men till exempel folk som är helt så här, skickar mordhot till någon för att den inte typ vill samarbeta med den artisten du gillar, eller du vet, sådana grejer. Då har man ju tappat det liksom, på riktigt.
Ja, men precis, en historia, för vi ska väl snart gå in på vilka vi själva har varit fans till.
Jag tänker inte säga det.
Inte?
Nej, jag tänker vara den svala här.
Okej. Men jag kan ju börja med i alla fall tjuvstarta med att säga att jag var ju ett stort fan i tonåren till ett band som heter Manic Street Preachers, som är ett brittiskt band från Wales. Och då vill jag bara poängtera, inte deras nya gubbrock arena grejer utan så här, fram till typ femte albumet så höll de på med lite så här rock'n'roll.
Men får jag fråga en snabb grej? Är det i det bandet som det var en person som försvann?
Precis, och det är den personen jag ska prata om nu.
Det
var ju i det bandet så försvann gitarristen Richie Edwards, eller Richie James som var hans artistnamn. Han försvann 1994 eller 5 tror jag det var, 5 är jag ganska säker på. Och har inte hittats sedan dess. Och man har inte hittat några tecken på att han skulle vara död. Men eftersom familjen fick valet att om man skulle fortsätta leta efter honom eller om man skulle dödförklara honom. Jag tror det var typ några år sedan, 2005 kanske. Då hade det gått 10 år eller något sånt där. Eller 2011 kanske det var förresten, det var närmare tiden. Hur som helst så gjorde man det då, och han är sedermera dödförklarad. Men han var ju väldigt så här skandalomsusad när det begav sig. Bland annat så under en intervju med en journalist så ristade han in ordet for real i sin arm med ett rakblad. Alltså ganska djupt också, det finns jättemånga bilder om man googlar på det. Alltså en 4 då, och så real, det vill säga internetspråk för real.
Innan internet fanns.
Innan internet fanns, eller var en big thing i alla fall. Och det här var ju för att journalisten hade typ ifrågasatt hans autenticitet eller någonting. Och han var ju också känd för att han höll på mycket med självskadebeteende. Han hade ätstörningar, skrev mycket låtar om det och så här. Så att han var verkligen en plågad själ, om man ska säga.
Mm.
Men han hade en väldigt, väldigt lojal fanskara. Alltså så här kultnivå lojal liksom. Och du vet, såna här personer, såna här figurer får ju ofta det, de som är lite så här plågade, de som är så himla destruktiva, verkligen så. Och då var det många som följde hans exempel, ristade in for real i sina armar, tog kort på det. När han försvann var det flera stycken som faktiskt tog livet av sig i liksom efter det här. Så att såna fans, De liksom går så mycket upp i sin fandom att hela deras liv blir liksom, det blir det. De har liksom ingenting annat. Och när objektet för deras fandom eller subjektet försvinner, då ser de liksom ingen poäng med att fortsätta leva.
Nej, men precis. Och det är ju, om jag nu ska avslöja en artist som jag har varit ett stort fan av, är Björk. Hon har ju, det finns ju videos på en kille som skjuter sig själv i huvudet och filmar sig själv samtidigt som han lyssnar på en Björklåt, och som var helt besatt av henne och sådär. Men jag tänker att det här är ju de som går så långt, det är ju personer som har andra problem också, alltså så här, som inte mår bra,
absolut.
Som har, för jag tänker mig att om det blir ett sånt stark läskigt liksom, att man blir en stalker, inte bara ett fan som uppskattar en artist och så. Då är ju oftast, alltså det kan man ju bli, eller sådana personer kan ju börja stalka liksom sitt ex eller typ någon granne eller liksom. Det behöver ju inte vara en offentlig person.
Nej, nej, verkligen inte. Så det tror jag absolut att det är sådana personer som är troubled från början. Men kändisen, eller liksom det de kanaliserar i, det blir någon slags ventil för det här sjuka beteendet som kanske inte hade fått ventileras på samma sätt, i alla fall på samma destruktiva sätt, om det inte vore för liksom kändis- och personkultstyrkan som vi ändå lever i en sån tid. Jag tänker på filmen Bodyguard till exempel, du vet, med Whitney Houston och Kevin Costner.
Ja, fast ja, men kör din referens, men jag kommer inte veta, för att
nej, okej, okay. Men är den gammal. I alla fall. Wow, subtil diss.
Ja, men vadå, är inte den från typ 82 eller något?
Nej, den är från typ 92.
Ja, men exakt.
I alla fall. I den så behandlas det här ju lite grann. Whitney Houston är alltså en superkänd sångerska och får ett så här sjukt fan efter sig. Du vet, som så här klipper ut bokstäver ur tidningar för att skriva brev till henne. Och så här. Mm. Den nivån. Och det ena med det tredje, liksom, det urartar sen. Jag bara menar att det, jag kan dra en parallell till vad folk brukar säga angående skolskjutningar så här, som ofta sker i USA. Där det finns en sån lätt tillgång till vapen liksom, att det är väldigt lätt att skaffa sig ett vapen jämfört mot i alla fall Europa och Sverige i synnerhet. Man menar liksom att okej, okay, nej visst, det är kanske inte tillgången till skjutvapen som gör att de här sakerna sker. Alltså skytten är ju ofta sjuk i huvudet, om man får säga det på det kliniska språket, sen innan. Men att vapnet fanns tillgängligt har ju faciliterat den här handlingen. Och på samma sätt menar jag att man kanske då, för att dra en lite, kanske lite lätt långsökt liknelse, att liksom den här, att det är okej att vara besatt av en kändis till en viss grad i alla fall, faciliterar de här psykorna också, de här människorna som liksom mår så otroligt dåligt att de är beredda att ta sitt liv liksom för kändisen i fråga.
Ja, du menar att så här, eftersom det ändå är socialt accepterat att idolisera, så får de en språngbräda till att också bli så här extra.
Exakt, det är precis det jag menar.
Spännande, jag har aldrig tänkt på det.
Mm.
Men det kan absolut vara så. Eller, fortsätt. Mm.
Nej, men liksom, det är bara en tanke som jag slänger ut där. För att jag själv har ju, som sagt, jag har haft fandoms. Och jag ska ju säga att jag också var ett stort fan av den här Richie-figuren då i Manic Street Preachers. Men också att jag gillade bandet i övrigt. Men sen så har jag ju haft liksom andra band, som framförallt band då, som jag har gillat väldigt mycket och varit ett stort fan av. Men jag är mer på den, jag är mer en nörd liksom. Mm. Att jag bryr mig om alla deras B-sidor och så här, lyssna på kackiga bootleg-inspelningar där de har spelat någon vers fel typ, eller så där. Mm. Alltså jag bryr mig om sånt liksom. Jag är inte så inne på att, och det har jag faktiskt aldrig varit, även när jag var liksom ungdom och mycket värre i min fandom än vad jag är nu. Jag har aldrig varit så intresserad av att träffa min idol. För jag har alltid varit övertygad om att det skulle krossa illusionen.
Mm. Ja, jag har haft lite blandad, eller liksom vissa artister har varit så att jag typ inte har velat gå på deras spelningar för att det känns för jobbigt. Typ att det känns jobbigt att se att andra dreglar över en artist som jag upplever att jag har en väldigt så här, speciell relation. Alltså så här, att jag vill inte att min det är typ som att så här, det är någonting som finns mellan mig och den här artisten och den världen som jag skapar mig i min ensamhet. Och sen så typ om man så här, delar det med alla, då blir den inte så speciell längre. Och då typ då är, eller till exempel jag var på Radiohead-spelning nyligen i Stockholm. Och Radiohead är också ett band som jag har en väldigt så laddad relation till. Men nu kände jag mig så pass vuxen och mogen att jag så här, ja men typ det vore kul att se Radiohead och så vidare. Men jag blev så här irriterad över att folk inte uppskattade musiken på det sättet som jag gjorde, tyckte jag då. För att till exempel ett tecken på det här var att de klappade i takt till låtar där man inte ska klappa i takt.
Wow, det är ju också high level nerdiness på den kunskapen.
Ja, men typ jag tyckte så här att den här låten är ju så fin och kanske atmosfärisk eller vad man ska säga, så att man kan inte bara så här, lite så klappa takten runt lägerelden liksom, utan man ska vara tyst och låta dem spela sitt konstverk, fattar du?
Ja, jag fattar precis vad du menar.
Jag vet inte om det är nice eller onice av mig, men jag har hört andra säga liknande saker.
Ja, nej, men det är, jag tror att det, där, det är liksom bortom nice och onice. Jag tror att det är verkligen, det är fandom helt enkelt. Man har sin personliga relation till sitt band eller till sin musiker och sådär. Jag kan känna igen mig lite grann i det där. Typ när, just det där att man går på spelningar på, för band man verkligen gillar och som betyder mycket för en.
Mm.
Och så ser man vilka andra idioter som är där.
Ja, man bara, är
en jävla får.
Man vill inte så här förknippa sig med dem.
Nej, nej, precis. Man vill inte beblanda sig med dem. De är så dumma. De fattar inte. De har bara hört senaste skivan och så vidare och så vidare.
De är inte for real.
Exakt. Jag minns när jag var... Ja, nu ska jag avslöja en fandom till. The Smiths. Men eftersom The Smiths inte finns och inte har funnits sedan 80-talet så blev det ju Morrissey då. Tyvärr, jag vet ju vad Morrissey är för figur idag. Men då var jag ett stort, stort, stort fan av Morrissey. Alltså verkligen, ja, det...
Jag kan tänka mig allt. Det.
Mm. Ja, jag kunde allt och inget, eller vad man ska säga. Allt in och ut och bak och fram och upp och ner. Liksom allt om The Smiths och Morrissey. Och då såklart gick jag och såg Morrissey varje gång han var i Sverige. Mina kompisar brukade skämta om att så här, jag kravlar mig ut ur min man cave en gång om året, och det är på Morrisseys födelsedag, då det var specialklubb i stan. Smiths klubb. Så att we go way back, om man säger. Och jag har liksom funkat väldigt bra med min personlighet. Hur som helst, varje gång jag var på, inte varje gång, men en gång när jag var på en Morrissey-spelning, så var det på Annexet, om jag inte missminner mig. Det var många, många år sedan. Då gick jag ner och skulle typ ta ett glas vatten eller någonting i baren. Jag tror inte ens jag var myndig liksom. Och då så står det några gubbar där. Såna, alltså de såg ut som typ så ekonomkillar typ. Alltså så här, plugga på Handels.
Mm.
Verkligen ingen indie-stil. Och de var lite äldre också. De var kanske så här... Ja, jag vet inte, mellan 45-50. Så att de var ju liksom medelålders gubbar, tyckte jag då.
Mm.
Och sen när jag stod där och väntade på att få mitt vatten eller min läsk eller vad fan det var, så hör jag hur de så här typ fnyser och bara, fan vad det är många småtjejer här, eller någonting sånt där liksom.
Mm.
Och det var så otroligt, jag blev så rosenrasande liksom. För jag visste att jag var en småtjej just där och då. Mm. Men så, jag kunde ju så otroligt mycket om den här artisten. Alltså, du vet, jag visste vad han hade käkat i frukost dagen innan.
Mm.
Och att de då hade mage att säga det här om mig. Ja, det var fortfarande, jag blir fortfarande lite upprörd när jag tänker på det liksom. Mm. Så irriterad på det. Men ja, jag bara menar som ett exempel i vad det är för idioter som går på spelningar med band man älskar. Så jag tänkte, jag var ju irriterad hela kvällen efter det liksom.
Ja. Jaha, ja, det var slut där. De var idioterna.
Ja, det var slut. Ja, de var bara idioter.
Ja,
jag ville bara också säga ett exempel.
Ja, du får säga många fler exempel om du vill. Nej, men och så är det ju. Och jag tror att alla tycker att så här, du förstår inte så ja, som precis. Jag förstår. Eller liksom, om man inte bara är där typ för att man följde med en kompis eller så. Om man är där för att man gillar artisten och så vidare.
Mm.
Så tror jag att det är många som känner så. Men apropå den berättelsen, jag kommer ihåg att jag ville ju gå på spelningar när jag var under 18, men de flesta spelningarna var det åldersgräns på.
Ja.
Och så kommer jag ihåg att jag pratade med någon som var äldre än mig som sa att han tyckte det var ganska skönt att det var åldersgräns. Och då tyckte jag så här att det var så himla orättvist att så här, varför fick jag som var 16 och älskade den här artisten inte se?
Mm.
Den här artisten som jag verkligen älskade liksom. Mm.
Nu tycker jag att det är skitskönt att det är åldersgräns.
Ja, ja, alltså det tycker man ju. Det är ganska skönt att kunna vara, så här, köpa alkohol och typ stå och dricka något vin liksom, samtidigt som man så här, chillar lite.
Ja, jag tycker framförallt att det är skönt att slippa ungarna. Fan, vilka idioter.
Ja, men det finns ju fan vuxna som är idioter också.
Jag vet, jag bara tyckte att det var en kul passning till min historia förut, där jag blev irriterad på andra vuxna som inte vill att små
tjejer. Man tar ju alltid sitt eget parti.
Ja, precis. Nu är jag de gubbarna själv liksom.
Men har du någon artist nu som du kan bli sådär starstruck av?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mm, det här är det sjuka, för att jag har det och jag ska berätta vem det är sen. Men jag har liksom personer nära mig som verkligen har många såna. Alltså, eller inte många, men flera stycken som kan bli så här: åh, oh, wow, jag har fått träffa den här artisten nu, eller så här, bli typ, bli starstruck i nådens år 2018 liksom.
Och du ser här, ner på dem?
Jag ser absolut ner på det fenomenet i alla fall. Men, men som är liksom i min ålder eller i vår ålder, och kan bli, om man är på det där sättet som man själv var när man var tonåring typ, och tycker att det är värsta liksom, the bee's knees att få träffa sin idol. Och då har jag länge tänkt så här: vem har jag som jag kan bli så där över? Finns det någon som jag kan bli så där över? Och ja, det finns en. Och han sjunger i ett band förvisso, men jag bryr mig bara om honom. Och det är Jeff Mangum som sjunger i Neutral Milk Hotel, som är nedlagt nu. Men han, det skulle, jag skulle tycka att det var väldigt speciellt, tror jag, att träffa honom. Om han nu är så där knäpp som han ger sken av att vara. Om han är en helt vanlig American dude, då skulle jag ju bli så förkrossad av det.
Jag har ingen aning om vem det här är, men hur är han speciell eller?
Ja, han, i alla fall hans liksom låtskriveri och vad jag har hört historier om i alla fall, hur den han är, så verkar han vara en väldigt speciell person. Han verkar vara liksom så här kufig som ja, men som jag, I guess. Här, lite konstig, lite egen, men fortfarande en person som verkar ha ett väldigt intressant huvud liksom, intressant tankar och idéer om saker och ting.
Men har du träffat många kändisar?
Nej, det har jag nog inte faktiskt. Jag har träffat några stycken. Det beror på vad man menar med träffat för övrigt. Jag har ju så här stått i signeringskö och liksom fått en kram. Men jag har inte så här sprungit på stan eller typ umgått i samma gäng som många kändisar är. Har du?
Inte så jättemånga, men lite granna, och sen i varierad storleksordning, eller liksom inte så här superstora, men ändå liksom något sån här kända. Men jag tänkte också på, i och med att du jobbar som journalist,
Nej, men precis. Det, då trodde jag ju att jag skulle få träffa fler kändisar. Men tyvärr när man... jag har ju jobbat framförallt med liksom, vad ska man säga, alternativ kulturbevakning. Inte med mainstream kulturbevakning så mycket. Så då får man ju bara träffa så här små skitaktörer. Man inte bryr sig om så här fria teatergrupper och så här.
Så här Kärrtorps trubbadur.
Ja. Ja, men typ, ja. Men jag har pratat med några så här halvkända svenska kändisar i alla fall. Typ Maria Sveland, Alexandra Pascalido.
Ekis.
Ja, Ekis har jag träffat här, i och för sig, och intervjuat. Och sådär. Så att i den klassen har jag träffat och pratat med några stycken. Och de är alla alltid väldigt trevliga och väldigt vältaliga och sådär. Vilken är den kändaste du har träffat?
Jag vet inte. Jag vet inte vad som räknas som särskilt känd, men jag, det här var typ 10 år sedan, men då skulle jag boka Susanne Sund för till till Orminge-karnivalen.
Wow, Orminge-karnivalen.
Ja, visst, så då pratade jag med henne i telefon. Och det här var strax innan hennes stora genombrott. Men jag har ju alltid varit bra på att hitta artisterna före de blir kända.
Ja, visst. Ja, men du får hålla ett öga ute efter mitt band som snart kommer ta över, och då kommer jag själv bli känd. Så att,
ja, det kommer komma. Ja, jag har förresten tipsat en festival om att boka ditt band.
Är det sant? Gud, vad roligt.
Ja, visst. Ska du inte säga vad ni heter också?
Nej.
Vadå, det är ett jättebra namn.
Det beror på vilket av dem du tänker på.
Det som börjar på P.
Ja, precis. Vi heter ju officiellt PSF. Aha. Men det är en förkortning som står för Palmesköt först.
Men vad, då har du fler punkband?
Nej, det är det jag har, men det har liksom inte ett eget riktigt lagstadgat namn än.
Ah, okej. Okay. Ja, jag tycker i alla fall Palmesköt först är kul.
Ja, det är kul. Jag hoppas att inte Daniel eller Josef lyssnar på det här. Jag vet att Josef lyssnar på det. Det var de som de verkligen drev det här namnet, och jag var emot först, ska sägas.
Jaha.
Och tjafsade en del om det.
Nej, men det sen så la jag mig. Det är kul.
Jag vet, det är kul, det är kul. Jag får ge dem det.
Men en artist som jag träffade för en intervju för inte så länge sedan, som jag blev starstruck av och verkligen fick så här hålla i mig under intervjun liksom.
Oh, vem?
Ja, men det är en islänning, en singer-songwriter som heter Ausgeir. Ausgeir
Frosty. Ja, du älskar ju honom.
Ja, och när jag såg honom spela första gången i Stockholm på Nalen, då var ju jag så här att jag liksom typ så här, gud, ser han mig alltså så liksom. Ja, jag kände mig som, alltså jag var helt pirrig liksom. Jag var helt så här uppspelt. Ja, det är sällan jag känner så. Men då var jag verkligen så. Jag kände mig som en fangirl. Och jag var där med min syrra, och hon typ stod längst bak och höll i min jacka som en mamma. Medan jag stod längst fram. Jag och bara ville typ så här skrika. Bara, jag älskar dig! Jag gjorde ingenting, för att jag tänkte på att jag är vuxen nu. Men jag kände mig som att jag ville så här svimma typ.
Nej, gud vad söt ändå. Eller jag tycker det är endearing. Det är fint.
Ja, ja visst, det är ganska harmlöst. Jag förföljde honom inte, men däremot så kände jag mig lite creepy, som tackade jag till att göra intervjun med honom.
Undra, vadå då?
Nej, men jag tänkte så här, undra om han vet att jag bara är ett psycho-fan egentligen.
Förmodligen inte, tänker jag, om du inte sa det till honom.
Nej, jag var inte. Eller jo, jag sa att jag var ett fan. Men på ett så här normalt sätt. Det var inte så.
Jo, men jag, ja, förlåt.
Det var inte så att jag typ så här försökte ta med mig någon så accessoar från honom eller något.
En klippa av en lock eller
något. Exakt.
Ja, men nu kommer jag på att jag har ju träffat Joakim Trier, som är en norsk regissör, som jag tycker är rätt ball, som också han har vunnit Stockholms filmfestivals pris flera gånger, tror jag, 2 gånger i alla fall.
Mm.
Honom träffade jag i fjol. I samband med just filmfestivalen.
Mm.
Och det tycker jag var lite roligt faktiskt, att träffa någon som, han är ändå internationellt känd och liksom omskriven i typ, ja, du vet, amerikanska tidningar är ju måttet på hur känd någon är. Och det är där han är omskriven. Mm. Och sådär. Så att det tyckte jag ändå var lite coolt, att träffa någon som är liksom international.
Ja, Ja, när jag jobbade med Tempo så höll jag ett samtal med en kvinna som har regisserat en film. Och hon är inte särskilt känd, jag visste inte vem hon var innan jag såg hennes dokumentär. Men jag blev så tagen av den och av hennes person, så att då kände jag mig också så starstruck av att träffa henne. Men det kändes mer som en så här varm, hyllande känsla till hennes verk, eller vad man ska säga. Inte så mycket av att jag var intresserad av vad hon skulle äta och du vet.
Nej,
den grejen. Alltså med Ausgeir, då vill jag mer typ så här. Då vill jag att han ska tänka på mig när han går hem liksom. Med henne så var det mer så här, wow, vilken artist liksom.
Ja, ja, men vad fint. Jag kan också känna igen den känslan som du beskriver. Men har du någon som du skulle kunna... Har du en Jeff Mangum? Har du någon som du skulle bli super starstruck av att träffa?
Ja, Björk igen. Eller Tom York som är sångaren i Radiohead. Men sen kan jag också bli lite så här... jag tänker också så här, typ Ekis, Kajsa Ekis Ekman, henne är jag också lite rädd för. Jag har typ sett henne på, varit på så här samma event som henne och så, och då har jag blivit lite så här att jag så här tittar på henne och känner typ någon skräckblandad förtjusning liksom.
Ja, gud ja, jag måste bara en passus i, så var jag också. Alltså jag har ju hållit henne väldigt högt väldigt länge liksom, för och sen jag läste Varan och Varat när den var ny och du vet, jag kan verkligen säga att jag var en fangirl. Jag läste allting som hon skrev och följde henne väldigt noga liksom, och bara sög upp allting. Och precis samma som du säger, varje gång jag såg henne på typ ABF liksom, Socialistiskt Forum eller liknande grejer, så var jag alltid så jävla rädd för att gå fram till henne. Jag vågade inte, hon är väldigt intimidating.
Men hon är stenhård liksom. Och hon ser också lite hård ut.
Ja, ja, det gör hon. Alltså, hon är det också.
Ja, hon är det också. Hon är ju inte den här mjuka omhändertagande.
Nej.
Liksom så, utan hon är ju en tuff person liksom.
Absolut. Hon är ju väldigt mycket no nonsense så där. I vanliga fall. Nu har hon väl trafflat in sig lite nonsens på sistone, men
ja, Kajsa och transfrågor är inte något som hon borde bara släppa det.
Hon borde verkligen bara släppa det och ägna sig åt liksom det som hon är grym på, det vill säga typ marxistisk analys och ekonomi och så.
Ja, verkligen. Och antifascism, eller snarare fascistiska rörelser. Ja. För det är ju det där hon briljerar och där hon vet vad hon pratar om och är liksom duktig och så. När hon pratar om, när hon pratar om transfrågor så är hon ju bara typ, jag vet inte, vilken Leif Mannerström-gubbe som helst.
Verkligen. Och också prostitution och surrogatmödraskap tycker jag hon är grym i att prata om.
Ja, men precis, för det handlar... Ja, men nej, exakt. Nu ska vi inte börja prata om det, men ja, det är hon.
Vi fangirlar loss nu helt enkelt.
Ja, exakt.
Men har det varit någon kändis som har dött relativt nyligen där du verkligen har känt dig liksom så personligen superledsen? Alltså inte på det sättet som man blir så här, ja, man blir ledsen när någon går bort och dör liksom, utan där du bara, fan...
Alltså jag skulle säga att jag känner så ganska ofta.
Du gör det?
Ja, alltså jag kan bli ganska drabbad liksom.
Jo, men det är fan sant nu när du säger det. Ja, du är sån.
Ja, alltså du menar att jag är sån.
Ja, du är sån. Jag bara höll med dig.
Om att jag är sån.
Om att du är sån. Och jag tycker att det är en jättefin egenskap, vill jag bara tillägga.
Ja, men jag blir väldigt så berörd. Och jag är ganska lätt berörd med sånt som handlar om typ så här orättvisor eller liksom någon som har farit illa, så min empati är verkligen stor där, och jag tror att det handlar om att så här, till exempel som med Avicii så kände jag mig väldigt berörd och liksom just för att jag visste att han hade mått dåligt psykiskt och sådär. Så att när det handlar om liksom folk som tar livet av sig och så, då blir jag ofta väldigt... Nu, jag vet ju inte om han gjorde det, men när det är artister som har levt destruktiva liv och sen dör de, då tycker jag att jag blir väldigt drabbad liksom.
Jag fattar.
Samma sak som varje gång jag tänker på att Michael Jackson faktiskt är död, då känner jag någon så här jättestor tomhet i mig, och jag har aldrig varit ett Michael Jackson-fan mer än att man gillar alla svängiga låtar liksom. Och det är också så här, ja, men jag tycker det är så himla... Det, det är så himla sorgligt liksom. Alltså det är så här mänskligheten sorgligaste typ. Alltså så här, hur man skapar en artist och typ han, som i Michael Jacksons fall, att han blev en artist från att han var så här 4-5 år och sen bara blev han så här tokigare och tokigare liksom. Till slut är en galen gubbe som sitter på ett liksom tivoli land och typ äger ett lejon eller en tiger eller vad det nu han var.
Apa.
En apa och sitter där i sitt höga slott liksom och är helt avskärmad från verkligheten och har så mycket liksom ångest och smärtor och typ opererar alla kropps, alltså så här, hur någon från att ha varit typ ett rent barn skapas, alltså så här, hela den processen och hur det är så mycket girighet och pengar kring det här och sen bara till slut så kollapsar den liksom. Blir inte du så här, tycker inte du att det är så här, smärtar inte i din själ?
Ja, nu gör det.
Ja, men jag tycker det är så mycket i det liksom.
Nej, men ja, jag förstår verkligen absolut vad du säger. Jag kan också, så här, jag är inte riktigt som dig. Jag tänker inte kanske riktigt på det sättet. Men jag förstår tankefiguren helt och hållet. Och har liksom, tänker så själv om saker och ting, andra saker liksom. Just det här mänskligheten som smärta, som blöder, som tar kål på sig själv på något sätt. Alltså som revolutionen som äter sina egna barn.
Ja,
jag kan verkligen fatta det.
Det blir så symboliskt liksom. De blir en symbol för allt som är fucked up i samhället typ.
Ja, men verkligen. Jag ser det, jag hör dig. Jag hör dig verkligen. Jag kan väl, eftersom att jag, eftersom jag lever i ett samhälle och är en normal, fungerande, rätt så i alla fall, empatisk människa, så blir jag också berörd när kändisar går bort. För att liksom, jag vet inte, de har påverkat den på något sätt. Alltså det är klart man blir det. Jag kan tycka att det är inte alls konstigt. Jag kan tycka att det är konstigare att inte bli det, att bli totalt oberörd. Alltså de här människorna som raljerar kring att andra blir berörda, de är ju egentligen förmodligen också berörda, bara det att de är för tuffa för att visa det.
Och också töntar som tror att man behöver vara tuff kring sånt.
Ja, ja, självklart, det är så, verkligen. Men jag kan tycka att det är konstigare med en människa som bara jaha, ja, ja. Och du vet, inte ens, alltså det är klart att man kan säga det, men inte ens i sitt eget sinne tänker på det här på något sätt liksom. Det tycker jag är konstigare. För en känd människa som är ju känd av en anledning, för att den personen finns i många andra människors medvetanden på något vis liksom. Men jag har blivit riktigt ledsen på ett sånt plan att jag har liksom känt att jag har förlorat någonting för några kändisar faktiskt. Men den mest nyliga är väl de mest nyliga är väl Prince och David Bowie då, där jag har känt liksom att, för att jag lyssnar på Prince, lyssnar inte jättemycket idag, men jag hade ett liksom barndomsband till honom och minns honom från när jag var barn. Men David Bowie var ju en artist som jag har haft med mig hela livet, eller hela mitt medvetna liv, där jag har brytt mig om musik. Då har David Bowie alltid funnits där. Min mamma älskade hans fru då, Iman, som var liksom en somalisk fotomodell och som skrev väldigt mycket om kvinnlig omskärelse och var väldigt öppen med det och sådär. Och genom henne så har jag liksom också haft den kontakten med Bowie och liksom sådär. Så att han har alltid funnits i mitt liv och har varit en sån både han och Prince har ju varit speciella för kufar som jag eller liksom, för kufar över hela världen. Som visat liksom att bejaka att du tycker andra saker eller att du fungerar på ett annat sätt liksom. Och det är okej och det kan till och med vara bra på något sätt liksom.
Förlåt.
Nej, jag tänkte bara säga, det låter så banalt liksom, men det har varit viktigt för en.
Ja, men precis, det är ju det och det måste få vara det. Och Prince, eller jag har egentligen inte haft någon jätterelation till varken David Bowie eller Prince, men med David Bowie så blev jag mer berörd. Och det var väl också för att de här musikvideorna som kom ut i samband med att han dog var så himla, han var ju döende när de spelades in. Och fotografen i de två senaste, kanske jag säger fel, men de två, jag tror det var de två sista videosarna, de som är ganska lika varandra. Krille Forsberg, jag känner honom. Och då kändes det också som att ja, men du vet, det blev som lite mer personligt liksom.
Jag fattar, det blev närmare på något sätt.
Och sen också den här grejen av att jag vet, ja, men så här, den ikonen han har varit, och som, även om jag aldrig har varit någon så här särskilt queer person som har liksom behövt en person och så här spegla mig i eller så, när det handlar om identitet och kön och de sakerna som jag vet att båda de artisterna har varit för många andra, så har de varit, speciellt David Bowie då, ändå så här en ikon för personer som vågar leka med identitet och utmanar sig själva och samhället.
Ja, absolut. Ja, men det du säger är så sant liksom. Och det är ju därför man blir så berörd och blir så ledsen, för att man känner att en era har gått i graven liksom. Mm. Och jag trodde väl kanske att båda de två hade några fler år i sig, men det är klart att de var ju gamla liksom, eller så. Inte så gamla, men övre medelåldern så där, och har levt hårda liv också, ska väl sägas. Alltså mycket knark och festande var det väl där liksom, antar jag. Och,
men David Bowie dog väl av cancer?
Ja, precis.
Dog Prince av någon?
Nej, han var ju också väldigt sjuk liksom, och så här kollapsade på scen. Ah. Och kördes runt i rullstol sista tiden. Liksom,
okay.
Men ja.
Men tror du att vi har kändisar, eller fans menar jag?
Jag är övertygad om att vi har det. Jag vet ett i alla fall.
Vem är det, din mamma?
Nej, men då vet jag två.
Då vet jag två, jag orkar inte.
Nej, men jag vet en som hon kommenterar ofta. Du vet också.
Jag vet vem du menar. Men har folk någon gång kommit fram till dig och bara, åh, inte du, Rorsin från...
Oj, jo, faktiskt, många gånger. Sjukt. Sjukt att det har hänt mig många gånger.
Så typiskt dig också att vara så helt clueless och bara, ja.
Ja, alltid, varje gång. Det har hänt mig många gånger, och det är väl framförallt från Twitter folk känner igen mig.
Ja.
Och ja, det är väl kanske i sig inte så konstigt liksom. Man har många följare, antar jag, men jag tycker ändå, jag blir jätteglad och tycker det är roligt när folk kommer fram och vill prata och känner igen mig från olika saker. Det behöver inte vara just från Twitter. Men som du säger, jag blir alltid lika ställd. Jag är väldigt clueless kring detta överlag. Jag ser mig själv inte alls som en offentlig person, men jag är ju faktiskt en semi-offentlig person i och med att jag är chefredaktör på Galago och sådär liksom.
Ja, jag tänkte faktiskt just fråga om du såg dig själv som en offentlig person.
Semi-offentlig person skulle jag säga. Just efter, och även för att jag skrev, nu gör jag inte det längre, men till framtid ganska nyligen skrev jag ju ledartexter och sådär i en dagstidning. Så att det tänker jag ändå, då har man ju på något sätt bjudit in sig själv åtminstone i den offentliga debatten på ett sätt.
Ja, jag har upptäckt att jag också såhär på något sätt hos vissa eller jag har märkt att vissa uppfattar mig som en offentlig person. I vissa kretsar liksom.
Ja, men typ så här med bloggen och sådär, tänker du?
Ja, eller? Precis. Ja. Och sen med lite olika typer av grejer. Jag har ju min blogg, och sen så typ även med häxor och kamrater, att folk har känt igen mig där, eller att just folk det, har... jag vet inte, det har hänt att folk bara så här vet vem jag är av olika anledningar. Som jag inte vet vilka de är. Alltså så här, att det inte är typ... Min kusins nya kille, utan att det är så här,
nej,
lite frånkopplat. Ja, men precis. Senast i helgen när jag spelade skivor, om man får säga så.
Ja, det är klart man får.
Men jag spelade ju inte fysiska skivor, men jag spelade musik.
Du spelade Spotify.
Ja, jag DJade på en bar i helgen här i Göteborg. Och så, så efteråt kom det fram en tjej till mig och frågade vem jag var eller så. Men hon frågade inte så här, åh, är du Alexandra? Utan hon frågade så här, åh, heter du Nicole?
Va?
Ja, hon trodde att jag var någon person som var känd som hette Nicole.
Okej, vem är det, undrar jag?
Nej, det var någon typ av konstnär.
Jaha, ja, men det kanske är någon cool person ändå.
Ja, men hon visade på Instagram sen.
Var ni lika då?
Nej, men hon hade också rakat huvud och var liksom mörk.
Ah, rasismen mot folk med rakade huvuden.
Ja, men i Stockholm så var det ändå att folk bara, oj du Alejandra, nu bara, oj du Nicole. Jävla skitstad, jag flyttar hem igen.
Jävla skitstad med sina små tåg.
Deras små tåg och deras jävla, de vet ingenting om finkultur.
Jävla Nicolar. Och med de orden så är det, that's a wrap.
Ja, men vi måste väl säga lite viktiga saker först.
Ja, säg du, du kan dem.
Ja, prenumerera på Häxor och kamrater i din app. Det är jättebra för oss. Då får du också en notifiering när vi släpper avsnitten som är varje söndag klockan 10.
Och man får en present från oss. Nej, jag skojar, man får ingen present.
Ja, vad spännande. Jag tänkte så här, shit, nu har du hittat på någonting kul. Nej, det har du inte. Men ska vi inte ha en present?
Jo, jag tycker vi borde.
Borde vi inte ha någon sån här tävling?
Jo, ja, men ja, vi har någon slags tävling. Bästa förslag på vilken tävling vi ska ha vinner.
Nej, men jag tycker att vi kan ha en tävling som vi postar på måndag på vår Facebook-sida. Eftersom det här avsnittet släpps på söndag och vi postar en tävling på måndag på Facebook-sidan som är Häxor och kamrater. Och vi kommer att fixa en nice pot med priser som är kul att få på riktigt.
Okej. Det låter toppen. Håll utkik på vår Facebook på måndag.
Ja, vad kul! Vi är riktiga nu. Vi är for real.
Trots att vi inte är nominerade i guldtuben.
Ja, alltså kan vi bara kommentera det jättekort.
Ja, jättedåligt. Jag vill bara säga att offense taken, guldtuben. Offense taken.
Tubsocken.
Tubsocken. Nej, bara skoja.
Och Jockeyboy, vi kommer på din gala.
Mm, vi ses Jockeyboy.
Okej, tack så mycket.
Ha det gott.
Hej.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.